Det var någon som sa innan här, och det är de rapporter man får idag, att det är ovanligt idag med riktiga bibelstudier. Och det hör man från många håll. Och det, så vill vi inte ha det här. Vi samlas omkring Guds ord och bön och lovsång och tillbedjan och gemenskap. Manna från himlen har jag som överskrift. Och vi ska läsa om det i fjärde Mosebok kapitel 11. Men först vill jag läsa från slutet på kapitel 10 och från vers 33. Och det är Israels folk här under ökenvandringen. Fjärde Mosebok 10 och 33. Och det bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsresor. Herrens förbundsark gick framför dem de tre dagarna för att utse viloplats åt dem. Herrens månsky svävade över dem om dagen när de bröt upp från sin lägerplats. Och så ofta arken bröt upp sa Mose: stå upp, Herre, låt dina fiender skingras. Låt dem som hatar dig fly för ditt ansikte. Och när den sattes ner sa han: vänd åter, Herre, till Israels ätters många tusenden. Det här var ju det som var det viktigaste, att Guds närvaro var mitt ibland Israels folk. Det är det viktigaste för oss, att vi har Guds närvaro i oss och ibland oss. Och arken här, en bild då på Jesus naturligtvis på många sätt i symboliken. Och när vi följer Jesus, arken som här gick först och gick före folket och leds av den heliga ande, av villigt talat månskyn då och eldstoden, då måste fienden ge vika, som vi läste här. Då måste fienden ge vika, därför att det är Gud som leder och det är Gud som öppnar dörrar. Och jag tänker på en dröm som jag inte ska berätta nu. Jag kan bara säga att den var väldigt obehaglig på ett sätt. Vi hade möteskampanjen och jag på en plats och hade en dröm på natten. Och på den här platsen i närheten var det väldigt mycket okult och verksamhet och satanism. Och det var det jag drömde om på natten, en attack direkt ifrån mörkret alltså. Men jag vaknade, jag kände ingen direkt fruktan i drömmen. Och jag vaknade med en kristallklar tanke inom mig: tack Jesus, att din närvaro jagar fienden på flykten. Och jag vaknade med den där tanken, och jag kände det där otäcka demoniska aktiviteten även när jag vaken. Men den där tanken, där förstår jag, det var Gud som talade. Tack Jesus, det var den helige ande som gav det där. Tack Jesus att din närvaro jagar fienden på flykten. Så var det här också för Israels folk. Och det är ju Jesus i oss, Kristus i oss, som det står i Kolosserbrevet. Kristus i er, härlighetens hopp. Det var den hemlighet som nu uppenbarad, som Paulus skrev om där. Guds hemlighet. För det är bara med Jesus och den helige ande i oss som vi klarar av vandringen här i livet och här på jorden. För om det finns någonting i våra hjärtan som vill dra oss bort ifrån Jesus, då är det inte underlagt honom, överlåtet om honom, och då saknas kraften. Men det han vill är att vi ger allt till honom. Då gäller också alla löften. Och bakgrunden här, den känner vi väl till, det tror jag allesammans. Men det är ju en bild på det kristna livet. Frälsningen, räddningen från Egypten, påsken som man firar. Man offrar ett lamm, man åt det här lammet och man strök blodet på dörrposterna. Och det var Guds räddning, eller räddning undan Guds dom. Guds räddning, frälsningen i Jesus undan Guds dom. Och man drog ut ur Egypten. Det är ju frälsning från slaveri, från syndens slaveri och syndens makt. Ökenvandringen, det handlar ju hela tiden om att vara avskild för Gud. Fri från världens sinnelag som Egypten här då förebildar. För att vandra i uppståndelsekraften, och det var ju det som vi också läste här, att det talas om tre dagsresor och tre dagar för att komma till viloplats. Det är också en hänsyftning framåt mot Jesu död och uppståndelse. Och ökenvandringen handlar ju om fostran. De skulle lära sig att hata synden, hata det Gud hatar och älska Gud och älska det Gud älskar. Det var det den hela vandringen gick ut på. Och det är det som är undervisningen för oss, så att vi också förstår vad Gud har för syfte med oss och med våra liv. Och hur skulle det gå till? Jo, genom att lära känna Gud. Men också lära känna sig själva och sina egna hjärta. Vi ska läsa om mannat i öknen, 4 Mosebok 11 och från vers 4. Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började gråta igen och sa: vem ska ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och förintet i Egypten. Och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar eller förtorkas vår själ. För här finns inget att se utom detta mannat. Lägg märke till att det var den blandade hopen, står det. Det var en hop som följde med folket. Det har inte med folkslag att göra eller etnicitet, men det är ju andligt sett en bild på att de inte hade helhjärtat följt. Det finns inget annat att se, sa de, än detta mannat. Vi är så trötta på detta mannat. Men det var inte det det handlade om. Det var den inre verkligheten som de behövde upptäcka. De var upptagna med det yttre. Mannat, står det i vers 7, liknade korianderfrö och såg ut som deliumhatch. Folket gick omkring och samlade det och malde det på handkvarn eller stötte det i mortel. De kokade det i gryta eller bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen föll över lägret om natten föll också mannat över det. Mose hörde hur folket i de olika familjerna grät, var och en vid ingången till sitt tält. Då upptändes Herrens vrede och Mose blev illa till mots. Och Mose sa till Herren: varför har du gjort så illa mot din tjänare? Varför har jag inte funnit nåd inför dina ögon? Du har ju lagt bördan av hela detta folk på mig. Och sen kan man fortsätta att läsa där hur Mose går till Gud med sin klagan, med sin bön. Gud besvarar hans bön. Mose, han får medarbetare här. Och så småningom så får också folket det de ville, kött. Men vi ska gå till Johannes 6 och vers 47 där Jesus tar upp det här om annat. Och jämför ju då med brödet från himlen. För vi som läser Bibeln, vi vet ju att det här mannat är en bild av Jesus. Av hans försoning. Av att gå korsets väg. Men så här sa Jesus: amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Så här ser vi att Jesus är det himmelska mannat, så att säga. Och att äta, det är att tro. Att ta emot. Och så får vi också näring, mat, näring eller bröd. Av Guds ord. Av hans närvaro. Tron bygger inte på känslor, men det bygger på Guds ord. Och det vill jag säga idag när det är så mycket både konstiga och knepiga manifestationer av alla dess slag och man söker upplevelser. Men att möta Gud, det är när han talar. Det är när han ger uppenbarelse. Och det är alltid i enlighet med hans ord. Han uppenbarar den han är, han uppenbarar det han vill, sin vilja. Det är för mig i alla fall att möta Gud. Det finns inget som är så underbart som när han ger en uppenbarelse eller talar. Sen kan han beröra både känslor och sinne och allt. Visst gör han det. Men det är hans ord, Guds ord, som är vår mat, vår andliga mat. Mannat, det var vitt, står det beskrivet. Vitt, den vita färgen, det står ju symboliskt för renhet och helighet. Det står i Höga visan 5 och 10 om vännen, strålande vit och röd. En del tror att det är fel i en lov som vi sjunger, att det skulle stå, jag vet att det är fler som har undrat, står det inte fel här? Står det inte, står vi strålande vit och ren? Det är ju lika sant det. Men det står, det är faktiskt taget från Höga visan, vit och röd. Det syftar på renhet, Jesu renhet och helighet, fullkomlighet. Och röd är ju den konungsliga färgen, men som också pekar på hans blod. I hebreiskan här kan det översättas: mannat gömde sig i daggen. Och vi läser om det dolda mannat i Uppenbarelseboken till en av församlingarna. Dagg. Slå upp dagg så ser du snart att det handlar om Guds välsignelser. Och jag vill säga, tror, att det är Guds välsignelser i det lilla, i det dagliga livet. Det tror jag att dagg kan betyda. Det står om i psalm 133, om andens enhet. När bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Det är också en bild på Guds välsignelse. Där beskrivs det som Hermons dagg, eller daggen som faller på Sionsbergen. Och så läser vi att man samlade manna varje dag. Och det är ju också så som vi är ämnade att lita på Gud varje dag. Det leder till ett liv i tacksamhet till honom. Daggen, den dagliga välsignelserna. Att lita på Gud, att leva med Jesus varje dag. Man kokade och man bakade, man malde och krossade och allt vad det står. Så kokade man och bakade mannat. Man tillagade det på olika sätt. Så är det också för oss att vi har Jesus i centrum i allt. I bibelläsning, i bön, i tillbedjan, i lovsång, i våra liv. Hos folket här läser vi om att det fanns en otålighet. Det är mycket troligt att det här berodde på att det fanns löften, de kände till löftena. Man ville ha allt på en gång, men nu fick man inte det, det fanns en otålighet här. Jag hörde någon säga en gång, just om Israels folk, någon som tyckte att det måste hända lite mer och vi måste göra lite mer i ett sammanhang med vad. Och så sa den här personen att det stora problemet med Israels folk, det var att de var så tröga att handla. Jag tänkte för mig själv, det där tror jag inte stämmer. När man läser om Israels folk i öknen, så var det snarare tvärtom. Det stora problemet, det var ofta otålighet. Otålighet. Man var missnöjd. Det är mycket möjligt så att inget kunde tillfredsställa de här av folket som klagade. Men klagan ledde till otacksamhet och förakt emot Gud. Och bitterhet. Och det står i första Korintherbrevet 10:6. Om just de här händelserna med Israels folk, som ska vara till exempel och varningar för oss. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte liksom dem ska ha begär till det onda, står det. Just om den här händelsen. Man hade begär till det onda. Man hade sitt sinne vänt till det som var köttsligt. Till och med så långt gick man att man sa ungefär att åh, vi hade det bättre i Egypten. Jag hade det bättre utan Jesus. Det finns en tillfredsställelse i klagan och i alla begär. Det är därför vi varnas för det. Det finns en tillfredsställelse i man kan fastna i detta. Och det var det som pågick här. Man klagade och gnatade och pratade vid sina tält, står det. Och det värsta var att det smitta. Det smitta så hela folket börjar klaga på Gud. Hebreerbrevet 12:14 kan vi läsa: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Det är allvarligare med sådana begär. Alla slags orena begär eller osunda begär, det är att det tar makten över oss. Det öppnar för mörker och utestänger Guds närvaro i våra liv och leder oss in i slaveri. Det här är en bild på otro. Och här har vi två, så att säga, exempel på otro och på tro. Det är så att folk klagade i sina tält. Klagade och klagade och grät och klagade. Inget var bra. Det är otro. Det är köttets sinnelag. som strider mot anden, som det står, som var hinder för Gud. Gud lät dem få det de begärde, de ville ha kött. Nu, med en gång. Och Gud, han svarade på den bönen. Det var inte till välsignelse för dem. Det blev till katastrof för många av dem. Men han lät ju de där vaktlarna komma, ni vet. En stormvind. Det här var flyttfåglar. Kom i stora, stora svärmar. Med sina i öken. Och Gud lät en stormvind låta de här fåglar, vaktlarna, komma in i läger som man hade. Man fick äta vaktlar en hel månad, står det. Och Gud, han sa, de ska få äta vaktlar till de spyr ungefär. Och så är det med oss. Vi kanske får någonting som vi verkligen tuggar. Och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar. Tills vi mår illa. Men Mose då, han klagade ju, han med, eller hur? Han var missmodig över det, hela situationen, och gick till Gud och klagade. Och vad var det för skillnad på det? Ja, det var det som var den stora skillnaden. Att Mose gick till Gud. Han gick till Gud. Han la fram sig saken för Herren. Det är tro. Och han väntade på Guds hjälp. Det är tro. Han lät ljuset och Guds närvaro komma in i situationen. Det är tro. Mörkret måste skingras. Och det var ju detta också som var Guds syfte i Moses situation, att förstå och se. Jag klarar inte det här själv. Så viktigt för oss att tänka på detta. Att vi inte stannar i våra tält och klagar och suckar. Utan att vi går till Gud med allt. Vi går till honom. Att vi släpper in Guds närvaro. In i varje vrå. Släpper in ljuset i allt. Gud har gett löften. Gud hade gett löften till Israels folk. Fantastiska löften. Han har gett löften till oss. Det gäller oss som också är hans folk. Som ingår i hans folk. Men Gud har rätten och behåller rätten att avgöra när och hur löftena ska uppfyllas i våra liv. Den rätten, den har Gud hand om. Och i psalm 78:25 står det om det här mannat. Änglabröd fick människor äta, står det. Som beskriver den här händelsen i öknen. Han gav dem all den mat de behövde, står det. Gud vet vad vi behöver för varje situation, för varje dag. Vad var meningen med mannat? Ja, vi kan läsa faktiskt om i andra Mosebok att det var Gud som prövade folket. Han prövade deras hjärtan. Andra Mosebok 16 och från vers 4. Då sa Herren till Mose: se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket det behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller mina instruktioner eller inte. Det var det som var meningen, syftet med detta. Det var ett prov. Och för oss är det samma. Om vi vill vandra i lydnad till Guds ande och till Guds ord eller inte. Och i Galaterbrevet 5:e kapitlet. Det finns det 2 versar som har samma uttryck, att vandra i anden. Men i grekiskan finns det 2 olika betydelser. Vers 16 och vers 25 i Galaterbrevet 5. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och i vers 25 står det så här. Om vi nu har liv genom anden, så låt oss också vandra i anden. Och i den första versen här är ordet paripatio på grekiska. Det betyder att vara uppfylld av anden. Med andra ord, släppa in ljuset, släppa in den heliga ande i våra liv, i våra hjärtan. Och i den nästa uppmaning, då är det ett helt annat ord, stoikio. Det betyder att formas av anden och att gå i takt med anden. Så låt er först uppfyllas av anden, så att ni kan gå i takt med anden. Klarar våra planer korset? För det här handlar om att vara korsfäst med Kristus. Klara dina planer, korset. Att läggas ner. Kan du lägga ner dem vid korset? Du bort ifrån dem. Låta Gud pröva oss. Våra planer. Våra tankar. Våra beslut. Det var inte meningen att Israels folk skulle bosätta sig i öknen. De skulle bara vandra genom öknen. Till ett djupare liv i Gud. Landet. Som ofta symboliserar eller brukar få stå för andens fullhet. Kom in i vilan. Kom in i Kristus. Ett djupare liv i Gud. Gud hade fullt med andliga rikedomar för Israels folk. Mannat, det var bara början. Och vi läser i Kolosserbrevet 2 från vers 1. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, det är Paulus som skriver. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Det här var Guds syfte. Det var hit han skulle föra folket. Och så står det, i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Gömda, det är bara anden som uppenbarar. Men för den kötsliga människan, det ser man inte, kan man inte ta emot. Det är därför vi uppmanas att öppna upp, gå till Gud. Låt ljuset lysa in. Låt anden uppenbara för oss, Kristus, Jesus. Och ett annat perspektiv, ett större perspektiv, så är ju också vandringen det här livet här på jorden. Och hoppet, det himmelska hoppet, som vi ser fram emot, det som kommer. Och jag läste den här veckan, eller om det var förra veckan, det var sorgligt att läsa. Det stod någon artikel, jag kan inte citera exakt, men det var ju ungefär så här. Vi har förlorat längtan till det himmelska, eller till himlen. För vi försöker skapa himmel här på jorden i välfärden istället. Det var väldigt tänkvärt att vi inte är så upptagna med det yttre här och det jordiska, det materiella. Så att det får skymma målet, det Gud har för oss. De verkliga välsignelserna, det himmelska, det fullkomliga. Det finns alltid en enklare väg. En lättare väg, en bekvämare väg, en Guds väg. Det finns alltid för oss varenda en. Jesus, när han prövades, eller frestades som det står, men det betyder ju också prövades av djävulen. Då handlar det ju faktiskt om att han skulle gå en lättare väg, undvika korset. Men Jesus valde att gå korsets väg, att dö på korset, att göra faderns vilja. För att rädda oss. För att vi skulle kunna nå målet. Idag är det mycket, en hel del i alla fall, som predikas som är Egyptens kött. Det som folket längtar efter. Tankar och idéer från människor som istället uppmuntrar begären. Morena begären. Falska lyckobudskap som kliar i öronen, som det står i Andra Timoteusbrevet. Var är de som föraktade det himmelska mannat, som klagade i sina tält? Var är de Emergent Church-pastorerna idag? För det var det de gjorde. Man började ifrågasätta Bibeln, det ena efter det andra. Och det började med sökarvänliga gudstjänster, sa man. Så ändrar man steg för steg. Tills man börjar ifrågasätta Jesus ställföreträdande offer och hans offer överhuvudtaget för våra synder. Var är de idag? Många har gått rakt ut i andligt mörker. Jag läste om en av de mest kända häromdagen. Som nu inte är pastor, inte evangelikal, inte med någonstans. Han ska starta en show, självförbättringsshow vad det hette. En network som ledaren där är väldigt känd. Ja, nu är det kan man säga. Efesierbrevet 1 och vers 14. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Och så står det i vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. En rätt kunskap. Det ordet är epignosis på grekiska. Det betyder en ännu mer exakt och riktig och sann kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och jag upprepar sista meningen här. För det gäller oss, våra liv, våra hjärtan. Där Jesus är Herre. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Underbart. Men lägg märke till, vi läste en rätt kunskap. Och tidigare i Efesierbrevet, eller Kolosserbrevet, en rätt insikt. Att vi håller oss till Herren, till Guds ord. Och så står det också om i andra Korinthierbrevet, Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Där finns befrielse från alla orena begär och allt som vill hindra och binda oss i det här livet. Så att vi kan gå vidare med Herren. När vi släpper in hans närvaro. Släpper in hans ljus. Släpper in Jesus i allt. I varje situation i våra liv. För han vill sätta oss fria. Han vill leda oss i frihet. I den helige ande. Amen. Tack Jesus. Att du är det himmelska mannat. Och tack Herre att du vill hjälpa oss. Så att vi lever i tacksamhet till dig. Att vi förstår att det du ger oss, det är det vi behöver. Så att vi också kan komma djupare in i gemenskap med dig. Ett djupare liv i dig, Herre. För lära känna dig mer. Så att vi når målet. Det målet som du har berett för oss. Och som väntar på oss. Tack Jesus att vi får leva i det hoppet. Tack att du verkar med din ande, med din kraft i våra liv, våra hjärtan. Och jag ber också, Herre, att du möter oss den här stunden. Att vi får släppa in dig i varje vrå i våra liv. Att ditt ljus får lysa i oss till rening, till befrielse, förlåtelse, frihet. Frihet i den heliga ande. Att din närvaro får fylla våra liv, Jesus. Vi vill älska dig. Vi vill hata synden. Vi vill hata det du hatar. Också i våra egna liv. Vi vill hata det du hatar. Vi vill älska det du älskar. Vi vill älska dig och våra hjärtan. Tack Jesus att du verkar den här stunden med din mäktiga kraft. Och du ska ha äran för allt. Amen.